Welcome to the General Relief Society meeting of the Church.
Välkomna till det allmänna mötet för hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är samlade här i konferenscentret i Salt Lake City och på många andra platser över hela världen. President Thomas S. Monson presiderar vid det här mötet och han har bett mig att leda. Jag heter Linda K. Burton, hjälpföreningens generalpresident. Vi är tacksamma att president Monson och hans rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf är med oss ikväll. Vi välkomnar äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum, äldste Paul B. Pieper i de 70s kvorum och biskop Gary E. Stevenson, kyrkans presiderande biskop. Mina rådgivare Carol M. Stevens och Linda S. Reeves sitter också på förhöjningen. Vi älskar och uppskattar unga kvinnors och primärs generalpresidentskap som tillsammans med hjälpföreningens generalkommitté är med oss här. Vi välkomnar också de som deltar via television, satellit, internet och annan teknik. För musiken under det här mötet står en kör av unga vuxna systrar från Barneville, Holiday och Murray Stavar för unga ensamstående vuxna under ledning av Emily Wadley med Linda Margets vid orgeln. Kör och församling inleder mötet med att sjunga Låt oss sträva fram nummer 166. Inledningsbön får vi sedan av Maria Luisa Torres, medlem i hjälpföreningens generalkommitté.
Our dear heavenly Father, we are
Vår kära himmelske Fader, vi är så tacksamma att vi kan vara samlade över hela världen under så fantastiska omständigheter. Vi är tacksamma, Fader, för tekniken som har förberetts för oss så att vi som systrar kan ta del av det här budskapet och dela med oss av det till våra systrar över hela världen. Vi är tacksamma, Fader, för vår fantastiska kärleksfulla profet, president Monson och hans rådgivare. och apostlarna och de 70 och alla de som har arbetat hårt för att kunna möjliggöra den här konferensen för oss. Vi är så tacksamma för deras offer och vi ber att du ska välsigna dem. Vi är tacksamma också för vår nya hjälpföreningspresident, syster Burton, syster Reeves och syster Stevens. Välsigna dem och stärk dem så att de kan leda oss på det sätt som du skulle vilja att de gjorde, så att vi kan bli tröstade och stärkta. Och vi lämnar oss i detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you for that inspiring hymn and prayer.
Tack för den inspirerande salmen och bönen. Jag har nu förmånen att tala till er. Efter mitt tal sjunger kören ett medley av Han sände sin son och jag vill gärna likna Jesus. Syster Carol M. Stevens, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, talar sedan till oss. Därefter talar syster Linda S. Reeves, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Kör och församling står sedan upp och sjunger tillsammans Oändlig är kärleken nummer 125. Mina älskade systrar, ni har varit i mina tankar och i mitt hjärta i månader allt eftersom jag har begrundat detta oerhörda ansvar. Det känns inte som jag mogen ansvaret jag har fått, men jag vet att kallet kom från Herren genom hans utvalda profet och det räcker för tillfället. Skrifterna lär oss att det kommer antingen genom Herrens egen röst eller genom hans tjänares röst, till det är detsamma. En av de dyrbara gåvorna som kom med ämbetet var förvissningen om att vår himmelske fader älskar alla sina döttrar. Jag har känt hur mycket han älskar var och en av oss. Liksom ni älskar jag skrifterna. I Jeremias bok finns det ett skriftställe som ligger mig varmt om hjärtat. Jeremia levde under en svår tid och på en svår plats, men Herren lät honom förutse en tid av hopp under Israels insamling den sista tiden, vår tid. Jeremia profeterade: efter denna tid, säger Herren, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Alla ska känna mig, från den minsta bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte längre komma ihåg. Vi är folket som Jeremia såg. Har vi låtit Herren skriva lagen eller läran i vårt hjärta? Tror vi på att förlåtelsen som försoningen skänker och som Jeremia talade om gäller oss personligen? För några år sedan berättade äldste Jeffrey R. Holland om sin uppskattning för den djupa tro som pionjärerna kom till Salt Lake City i Saltsjödalen även efter att deras barn gått bort. Han sa att de gjorde dem inte för program eller en tillställning. De gjorde det därför att de i sin själ hade tron på Jesu Kristi evangelium. Det var märgen i deras ben. Han uttryckte med känsla i rösten. Endast så kunde dessa mödrar begrava sitt spädbarn i ett brödskrin och sedan säga: det utlovade landet finns där borta. Vi ska ta oss till dalen. Det var tack vare förbunden och läran och tron och uppenbarelserna och anden. Han avslutade med följande tankeväckande ord: om vi bevarar dem i vår familj och i kyrkan så kanske mycket annat börjar ordna sig av sig självt. Kanske en massa andra saker så att säga faller av vagnen. Handkärorna hade begränsat utrymme. Precis som våra förfäder tvingades välja vad de skulle ta med sig, kanske 2000-talet tvingar oss att välja. Vad kan vi lägga på handkärran? Det är stadgan i vår själ. Det vi är ända in i märgen. Eller med andra ord, det är det som är skrivet i våra hjärtan. Som nytt presidentskap för Hjälpföreningen har vi ivrigt sökt Herrens vilja angående vad han helst vill att vi lägger ner i Hjälpföreningens handkärra så att vi kan fortsätta föra hans verk framåt. Vi har känt att vår himmelske fader först och främst vill att vi ska hjälpa hans älskade döttrar förstår läran om Jesu Kristi försoning. När vi gör det ökar vår tro och även vår önskan att leva ett rättfärdigt liv. För det andra, när vi har begrundat det trängande behovet att stärka familjer och hem, har vi känt att Herren vill att vi ska uppmuntra hans älskade döttrar till att med glädje hålla sig till sina förbund. När förbunden hålls stärks familjen. Slutligen känner vi att han vill att vi ska arbeta i enighet tillsammans med de andra biorganisationerna och våra prästadomsledare för att söka efter och hjälpa de behövande att gå framåt längs stigen. Det är vår innerliga bön att var och en av oss öppnar vårt hjärta och låter Herren gravera in försoningens lära, förbunden och enigheten där. Hur kan vi tro att vi kan stärka familjer eller hjälpa andra om vi inte först har en djup och varaktig tro på Jesus Kristus och hans oändliga försoning inskriven i vårt hjärta? I kväll vill jag tala om tre principer i försoningen som ökar vår tro på Jesus Kristus om de skrivs i våra hjärtan. Min förhoppning är att en bättre insikt i dessa principer kan välsigna var och en av oss oavsett om vi är nya i kyrkan eller har varit medlemmar hela livet. Princip 1. Allt som är orättvist i livet kan bli rätt igen genom Jesu Kristi försoning. Vi vittnar tillsammans med er om vår frälsare Jesu Kristi försoning. Våra och era vittnesbörd har skrivits i våra hjärtan när vi stått inför olika utmaningar och prövningar som tänger på själen. Om man inte förstår sin himmelske faders fullkomliga lyxsalighetsplan och hur frälsarens försoning är det centrala i den planen, kan dessa svårigheter kännas orättvisa. Vi möter alla svårigheter i livet, men i trofasta hjärtan står det att allt som är orättvist i livet kan bli rätt igen genom Jesu Kristi försoning. Varför tillåter Herren oss att möta lidande och motstånd under jordelivet? Det är helt enkelt en del av planen för vår tillväxt och utveckling. Vi ropade av glädje när vi fick reda på att vi skulle få komma till jorden för att gå igenom dödligheten. Elder Dallin H. Oaks lärde: vår nödvändiga omvändelse kan uppnås snabbare genom lidande och motstånd än genom bekvämlighet och stillhet. En trofast pionjärsysters exempel belyser denna sanning. Mary Louise Walker gifte sig 17 år gammal med John T. Morris i St. Louis i Missouri i USA. De tog sig över slätterna med de heliga 1853 och kom till Saltsjödalen strax efter sin första bröllopsdag. Resan bjöd på samma umbäranden som andra heliga vanligtvis stötte på, men deras lidanden och motgångar tog inte slut när de kom fram till Saltsjödalen. Året därpå skrev Mary, som då var 19 år: vi fick en son. En kväll när han var 2 eller 3 månader viskade något till mig och sa: du kommer att förlora den lille. Under vintern blev den lille allt sjukare. Vi gjorde allt vi kunde, men barnet blev allt sjukare. Och den 2 februari gick han bort. Så jag drack den bittra kalken när jag skildes från mitt eget kött och blod. Men hennes prövningar var inte över. Marys man blev också sjuk och 3 veckor efter att hon förlorat sitt barn dog även han. Mary skrev: där var jag, fortfarande tonåring, ensam kvar efter bara 20 dagar, utan man och mitt enda barn i ett främmande land 100 mil från släkten och med ett berg av svårigheter framför mig. Och jag önskade att jag också skulle få dö och återförenas med mina kära. Mary fortsätter: en söndagkväll gick jag på promenad tillsammans med en vän. Jag tänkte på min mans frånvaro och hur otroligt ensam jag kände mig. Jag grät bittert och såg framför mig hur jag skulle behöva vandra längs livets branta väg. Och detta faktum slog mig med stor kraft. En djup depression vällde upp inom mig, för fienden vet när han ska öppna sig, när vi öppnar för angrepp. Men vår frälsare Jesus Kristus har makten att rädda oss. Med faderns hjälp kunde jag strida mot alla styrkor som tycktes anfalla mig under den tiden. Mary lärde sig när hon var bara 19 år att försoningen ger oss förvissningen om att allt som är orättvist i livet kan och kommer att bli rätt igen. Till och med de djupaste sorgerna. Princip 2. Det finns en kraft i försoningen som gör det möjligt för oss att övervinna den naturliga människan och bli Jesu Kristi sanna lärjungar. Det finns ett sätt för oss att veta när vi har lärt oss en av evangeliets läror eller principer. Det är när vi kan undervisa om den läran eller principen så att barn kan förstå den. En värdefull resurs man kan använda för att undervisa barnen om försoningen är en liknelse ur en primärlektion. Den kanske kan vara till hjälp när vi undervisar våra egna barn, barnbarn eller vänner som har en annan tro och som vill förstå denna grundläggande lära. En kvinna som gick på en väg föll i en grop som var så djup att hon inte kunde ta sig upp. Hur hon än kämpade kunde hon inte ta sig upp själv. Kvinnan ropade på hjälp och blev glad när en vänlig förbipasserande hörde henne och sänkte ner en stege i gropen. På så sätt kunde hon klättra upp ur gropen och bli fri igen. Vi är som kvinnan i gropen. Att synda är som att falla ner i en grop och vi kan inte själva ta oss upp. Liksom den vänliga förbipasserande mannen hörde kvinnans rop på hjälp så sände vår himmelske fader sin enfödde son för att rädda oss. Jesu Kristi försoning kan jämföras med att man sänker ner en stege i en grop. Den gör det möjligt för oss att klättra upp. Men frälsaren gör mer än att bara sänka ner en stege. Han kommer ner i gropen och gör det möjligt för oss att använda stegen för att undkomma. Precis som kvinnan i gropen var tvungen att klättra upp för stegen måste vi omvända oss från våra synder och lyda evangeliets principer och förordningar för att kunna klättra upp ur vår grop och göra försoningen verksam i vårt liv. När vi själva gjort vad vi kan gör alltså försoningen det möjligt för oss att bli värdiga att återvända till vår himmelske faders närhet. Jag hade nyligen förmånen att träffa en nutida pionjär, en älskad Guds dotter och nyomvänd till kyrkan i Chile. Hon är ensamstående och har två små barn. Tack vare försoningens kraft har hon lagt det förflutna bakom sig och strävar nu innerligt efter att bli en sann Jesu Kristi lärjunge. Hon får mig att tänka på en princip som äldste David A. Bednar har undervisat om. Det är en sak att veta att Jesus Kristus kom till jorden för att dö för oss. Detta är grundläggande i Kristi lära. Men vi behöver också inse att Herren genom sin försoning och genom den heliga andens kraft vill leva inom oss. Inte bara vägleda oss utan också ge oss kraft. När jag och den chilenska systern samtalar om hur man kan stanna kvar på stigen som leder till evigt liv försäkrar hon mig entusiastiskt att hon var fast besluten att fortsätta längs stigen. Hon hade gått på andra stigar större delen av livet och sa att det inte fanns någonting utanför stigen som hon ville ha tillbaka i sitt liv igen. Försoningens möjliggörande kraft lever inom henne. Den skrivs i hennes hjärta. Den kraften gör det inte bara möjligt för oss att klättra upp ur gropen utan ger oss också kraften att fortsätta på den raka och smala stigen tillbaka till vår himmelske faders närhet. Princip 3. Försoningen är det största beviset vi har på att fadern älskar sina barn. Vi bör alla begrunda följande tankeväckande citat av äldste Oaks. Tänk hur svårt det måste ha varit för vår himmelske fader att sända sin son att utstå ett oerhört lidande för våra synder. Det är det största beviset på hans kärlek till var och en av oss. Denna oförliknliga kärlekshandling bör sända var och en av oss ner på våra knän i ödmjuk bön för att tacka vår himmelske fader för att han älskade oss så mycket att han sände sin enfödde och fullkomlige son för att lida för våra synder, våra sorger och allt som tycks orättvist i våra liv. Kommer ni ihåg kvinnan som president Uchtdorf talade om nyligen? Han sa, en kvinna som hade genomlidit år av prövningar och sorg sa det med gråt i rösten. Jag har insett att jag är som en gammal 20-dollarsedel. Skrynklig, sliten, smutsig, tilltygad och ärrad. Men jag är fortfarande en 20-dollarsedel. Jag är värd någonting. Trots att jag inte ser mycket ut för världen och trots att jag är illa medfaren och sliten är jag fortfarande värd hela beloppet. Den kvinnan vet att hon är en älskad dotter till sin himmelske fader och att hennes värde var stort nog för att han skulle sända sin son för att sona för henne personligen. Varje syster i kyrkan behöver veta det som den här kvinnan vet, att hon är en älskad dotter till Gud. Hur kan vår kunskap om hur värdefulla han tycker att vi är påverka hur vi håller våra förbund? Hur kan vår kunskap om hur värdefulla han tycker att vi är påverka vår önskan att tjäna andra? Hur kan vår kunskap om hur värdefulla han tycker att vi är öka vår önskan att hjälpa dem som behöver samma kunskap om försoningen som vi har, djupt inom oss? När var och en av oss har försoningens lära skriven djupt i vårt hjärta så börjar vi bli det slags folk som Herren vill att vi ska vara när han kommer tillbaka. Då ser han att vi är hans sanna lärjungar. Må Jesu Kristi försoning göra så att en mäktig förändring sker i våra hjärtan. När vi blir medvetna om den här läran som en Guds ängel kallade budskapen om stor glädje, lovar jag att vi kommer att känna det som kung Benjamins folk kände. När de hade bett innerligt om att försoningen skulle tillämpas på dem, fylldes de med glädje och var villiga att ingå ett förbund med Gud om att göra hans vilja och att lyda hans befallningar i allt. När vi ingår, håller och gläds i våra förbund bevisar det att Jesu Kristi försoning i sanning är skriven i våra hjärtan. Systrar, var snälla och kom ihåg dessa tre principer. Allt som är orättvist i livet kan bli rätt igen genom Jesu Kristi försoning. Det finns en kraft i försoningen som gör det möjligt för oss att övervinna den naturliga människan och bli Jesu Kristi sanna lärjungar. Försoningen är det största beviset vi har på att Fadern älskar sina barn. Efter denna tid säger Herren, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jag inbjuder oss att be Herren skriva in dessa försoningens principer i våra hjärtan. Jag vittnar om att de är sanna. I Jesu Kristi namn. Amen.
After my call to the Relief Society General Presidency.
När jag kallades till hjälpföreningens generalpresidentskap ville jag veta mer om kvinnorna som hade tjänat före mig. Jag imponerades av syster Zina D. Youngs undervisning. Hon verkade som första rådgivare i hjälpföreningens andra generalpresidentskap. Hon sa: systrar, det är upp till oss att vakna upp och tydligt känna till våra ansvar. Jag begrundade orden vakna upp och ansvar och sökte i skrifterna efter mer kött på benen. I Nya testamentet undervisade Paulus de heliga på sin tid: stunden är redan inne för er att vakna upp ur sömnen, till frälsningen är oss nu närmare. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss klä oss i ljusets vapenrustning. I Mormons bok undervisade Alma sitt folk om de heliga ansvar som de som ingår förbund med Gud har. Eftersom ni nu önskar komma in i Guds folla och kallas hans folk och är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta, ja, och är villiga att sörja med de som sörjer, ja, och trösta de som står i behov av tröst och stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt, säger jag nu till er: om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför honom på att ni har slutit förbund med honom om att ni ska tjäna honom och hålla hans bud, så att han är rikligare, än rikligare kan utgjuta sin ande över er? Och när nu folket hört dessa ord klappade de händer av glädje och utropade: detta är vårt hjärtas önskan. Syster Youngs uttalande och dessa skriftställen fick mig att begrunda de ansvar som vi behöver vakna upp till i vår tid. När vi låter döpa oss ingår vi ett förbund. Esther Robert D. Hales lärde: när vi ingår och håller förbund går vi ut ur världen och in i Guds rike. Vi förändras, vi ser annorlunda ut och vi uppför oss annorlunda. Det vi lyssnar till och läser och säger är annorlunda, och det vi har på oss är annorlunda, eftersom vi blir Guds döttrar, förenade med honom genom förbund. När vi konfirmeras får vi den heliga andens gåva, rätten att ha det ständiga inflytandet från en medlem i gudomen till vägledning, tröst och skydd. Han varnar oss när vi frestas att lämna våra förbund och gå tillbaka in i världen. President Boyd K. Packer lär att ingen av oss kommer någonsin att göra ett allvarligt misstag utan att först ha varnats av den heliga andens maningar. Vi kan bara ta emot den här gåvan och alltid ha anden om vi är värdiga och aktivt håller reda på vårt hjärtas tillstånd. Är vårt hjärta mjukt? Har vi ett ödmjukt hjärta, ett läraktigt hjärta, ett milt hjärta? Eller har vårt hjärta gradvis hårdnat allt eftersom vi har låtit för mycket av världens oväsen distrahera oss från de stilla maningar som anden utan tvekan ger oss? När vi lät döpa oss förändrades våra hjärtan och väcktes upp till Gud. Under jordelivets resa behöver vi regelbundet fråga oss själva: om jag har upplevt en hjärtats förändring, har jag den känslan nu? Om inte, varför inte? Många av de tidiga heliga upplevde denna mäktiga förändringar i sina hjärtan. Den väckte upp dem till att ta emot templets välsignelse som stärkte dem i att göra sin plikt. Tidiga heliga i Nauvoo gick i templet natt och dag för att ta emot förrättningar och ingå förbund innan de påbörjade resan västerut. Sarah Rich, en hjälpföreningssyster i Nauvoo, sa följande: det var många välsignelser vi hade tagit emot i Herrens hus. De gav oss glädje och tröst mitt i allt vårt lidande och gjorde att vi kunde ha tro på Gud med vetskap om att han skulle vägleda oss och bistå oss på den okända resa som låg framför oss. Med hjärtan förändrade av tro på frälsaren och med tillit till kraften i hans försoning väcktes de till handling. De visste och förstod i djupet av sitt hjärta att det fanns någon, frälsaren, som förstod de prövningar de personligen stod inför, eftersom han led för just dem i Getsemane. Han kände deras rädsla, deras tvivel, deras smärta och deras ensamhet. Han genomled deras sorger, deras förföljelse, deras hunger, deras trötthet och deras förluster. Och eftersom han led allt detta så kunde han säga till dem: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och de kom. De litade på och följde profeten. De visste att resan skulle vara lång och deras ansvar svåra. De visste att offer skulle utkrävas. Men stärkta av sin tro och genom att de höll fast vid sina förbund var de andligen förberedda. Innan de lämnade Nauvoo skrev en grupp heliga ett meddelande i samlingssalen i templet de skulle behöva lämna bakom sig. Och där stod det: Herren har sett vårt offer. Kom, följ oss. Jag deltog nyligen i en pionjärvandring med de unga männen och unga kvinnorna i min församling. Varje morgon undrade jag: vilket är mitt offer? Hur följer jag dem? Under vandringens andra dag hade vi dragit våra handkärror i nästan 1,5 mil när vi kom till en plats längs leden som kallas för kvinnans dragplats. Män och kvinnor skildes åt och männen skickades i förväg upp för en backe. När vi började dra kärrorna tittade jag upp och såg våra prästerumsbröder, unga som gamla, stå längs ledens båda sidor med hatten i handen för att visa respekt för kvinnorna. Först gick det lätt, men snart kom vi till djup sand och backen blev brant. Jag tittade neråt och drog med all min kraft när jag plötsligt kände handkärran lätta. Och när jag tittade upp såg jag Lexi, en av våra unga kvinnor, och min granne. Hon hade dragit sin handkärra ända upp och när hon såg att vi behövde hjälp sprang hon tillbaka. När vi kom upp på krönet ville jag så gärna springa för att hjälpa dem som var bakom mig. Men jag andades tungt och mitt hjärta dunkade i en takt som stavade ordet hjärtattack mer än en gång. Med tacksamhet såg jag hur andra unga kvinnor släppte sina handkärror och sprang för att hjälpa till. När alla hade kommit upp på krönet tog vi paus för att skriva ner våra intryck i våra dagböcker. Jag skrev: jag var inte tillräckligt fysiskt förberedd, så jag var för svag för att hjälpa dem som följde efter mig. Jag kanske aldrig drar en handkärra igen, men jag vill aldrig vara för svag för att hjälpa mina systrar andligen. Aldrig. Det var en helig erfarenhet som väckte mig andligen inför mina ansvar mot min familj och andra. Under vår vandring begrundade jag det jag hade lärt mig. Först tänkte jag på mina systrar, de som hade dragit och de som fortfarande drar sin handkärra ensam. Nästan 20% av kvinnorna i dessa handkärrekompanier var ensamma, åtminstone en del av vägen. Det här var kvinnor som inte hade gift sig, var skilda eller var änkor. Många var ensamstående mödrar. De kämpade tillsammans, förbundets döttrar, unga som gamla, med skilda livssituationer, längs samma led och med samma mål. De som sprang för att hjälpa sina systrar i nöd påminner mig om räddare, både synliga och osynliga, som snabbt ser ett behov och sen handlar. Och jag tänkte på Herrens ord: jag ska gå framför ert ansikte, jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Längs ledens båda sidor stod trofasta, lydiga och förbundstrogna män. Deras prästadömes kraft, kraften Gud använde för att välsigna alla sina barn, lyfte, stärkte och stödde oss. De var en påminnelse om att vi aldrig är ensamma. När vi håller våra förbund har vi alltid den kraften hos oss. Jag tänkte på männen som inte följde med familjen under vandringen, vilket gjorde att familjerna själva måste dra sin handkärra under en tid. Många män dog under vandringen. En del söner stannade kvar och verkade som missionärer i sitt hemland. Andra hade emigrerat tidigare för att förbereda för familjens ankomst i Salt Lake Valley. Vissa män hade valt att inte vara där eftersom de hade valt att inte hålla sina förbund. Liksom de som gick före oss har många idag livssituationer som inte är ideala. Vi fortsätter att undervisa och sträva efter idealet eftersom vi vet att denna ständiga strävan gör att vi går vidare längs leden och förbereder oss på möjligheter att ta emot alla utlovade välsignelser allt eftersom vi hoppas på Herren. Vi har alla mött och kommer att möta motgångar i livet. Detta jordeliv är en prövningens tid. Och vi kommer fortsätta få möjlighet att utöva vår handlingsfrihet till att välja vad vi vill få ut av de prövningar vi vet kommer. Som Guds döttrar fortsätter vi längs vägen i tro eftersom vi, som president Thomas S. Monson vet, att det är genom förbunden vi ingår i templet som vi en dag kan återvända till vår himmelske fader som en evig familj och att bli begåvade med välsignelser och kraft från höjden är värt varje uppoffring och varje ansträngning. Det räcker inte att vi bara går längs leden. Vi måste också väckas upp till våra ansvar och gå vidare i tro. Allt eftersom vi hämtar styrka från försoningens tröstande, stärkande, möjliggörande och helande kraft. Systrar, jag älskar er. Jag känner inte de flesta av er personligen, men jag vet vilka ni är. Vi är förbundstrogna döttrar i hans rike och begåvade med kraft. Genom våra förbund är vi beredda att uppfylla våra ansvar. Hjälpföreningen förbereder kvinnor för det eviga livets välsignelser genom att väcka oss då andligen till att öka vår tro och personliga rättfärdighet. Låt oss börja med oss själva. Låt oss börja där vi är. Låt oss börja idag. När vi är andligen vakna kan vi bättre stärka familjer och hem och hjälpa andra. Detta är ett frälsningsverk och försoningens stärkande och möjliggörande kraft gör det möjligt. Att vakna upp till den vi är, att vakna upp till våra ansvar. Vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
När vi träffar er systrar i hela världen så är vi förundrade över styrkan i era vittnesbörd. Så många av er är första eller andra generationens medlemmar i kyrkan. Vi ser många systrar som har flera ämbeten, som reser långa sträckor för att komma till kyrkan och som gör uppoffringar för att ingå och hålla heliga tempelförbund. Vi hedrar verkligen er. Ni är Herrens nutida pionjärer. Nyligen träffade min make Mel och jag en volontärguide när vi var på besök i Australien på ett museum. Vi fick veta att Molly, en älskvärd kvinna i 70-årsåldern, inte hade några barn och hon hade aldrig gift sig. Hon var enda barnet och hennes föräldrar hade för länge sedan gått bort. Hennes närmaste släktingar var två kusiner som bodde på en helt annan kontinent. Plötsligt överväldigades jag av anden som vittnade för mig, nästan som om vår himmelske fader talade. Molly är inte ensam. Molly är min dotter. Jag är hennes fader. Hon är mycket viktig dotter i min familj. Och hon är aldrig ensam. En av mina älskningsberättelser från frälsarens liv, det är berättelsen om Lazarus. Skriften berättar för oss att Jesus älskade Marta och hennes syster Maria och Lazarus. Man skickade bud till Jesus att Lazarus var väldigt sjuk, men Jesus kom inte genast utan stannade ytterligare 2 dagar och sa att den här sjukdomen är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. När hon hörde att Jesus var på väg så gick Marta ut och mötte honom och berättade för honom vad som hade hänt. Lazarus hade redan legat 4 dagar i graven. Marta sprang sörjande tillbaka hem för att berätta för Maria att Herren hade kommit. Maria, som var nedtyngd av sorg, sprang till Jesus, föll ner för hans fötter och hon grät. Vi får veta att när Jesus såg att Maria grät så blev han häftigt upprörd och frågade var de hade lagt honom. De svarade: Herre, kom och se. Sen kan vi läsa några av de mest medkännande och kärleksfulla orden i skrifterna. Att Jesus grät. Som förklaring till Jesus handlande så skrev aposteln James E. Talmage: anblicken av de 2 gråtande kvinnorna och av folket grep Jesus djupt för deras skull och upprörde hans andene. Den här händelsen vittnar om den barmhärtighet och den medkänsla och den kärlek som vår himmelske fader och frälsare känner för var och en av oss varje gång som vi tyngs av saker som är svåra. Livets oro, synd, motgångar och smärtor. Kära systrar, vår himmelske fader, vår frälsare Jesus Kristus känner oss och han älskar oss. De vet när vi lider eller när vi har det svårt på något sätt. De säger inte: ja, det gör inget att du lider just nu, för snart kommer allt bli bra. Du kommer att bli frisk, eller din man kommer få ett jobb, eller ditt vilsnegångna barn kommer att komma tillbaka. De känner djupt i vårt lidande och vi kan känna deras kärlek och deras medkänsla i vårt lidande. Alma vittnade, och han ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att det ord ska kunna uppfyllas som säger att han ska ta på sig folks smärta och sjukdomar. Och han ska ta på sig deras skröpligheter så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet. Så att han kan veta hur han kan bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. När vi undrar om vår frälsare och vår himmelske fader i himmelen känner oss, eller hur väl de känner oss personligen, kan vi minnas de ord som frälsaren sa till Oliver Cowdery: om du önskar ytterligare vittnesbörd så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta för att du skulle kunna få veta sanningen om dessa ting. Tidigare sade frälsaren: det finns inte någon annan förutom Gud som känner dina tankar och ditt hjärtas avsikter. Frälsaren påminde Oliver om att han kände till varje detalj i hans vädjande bön. Och att han mindes den exakta tidpunkten just den natten. För många år sedan så blev min man väldigt, väldigt sjuk i en ovanlig sjukdom. Allt eftersom veckorna gick och ju sjukare han blev, desto mer övertygad blev jag om att han var döende. Jag berättade inte för någon om min rädsla. Vi hade en stor ung familj och ett kärleksfullt evigt äktenskap. Och tanken på att mista min make och fostra mina barn själv fyllde mig med ensamhet, förtvivlan och till och med vrede. Jag skäms över att säga att jag drog mig undan från min himmelske fader. Dagar gick utan att jag bad. Dagar gick utan att jag planerade. Jag grät. Och till slut så kom jag till insikt om att jag klarar inte det här själv. För första gången på många dagar knäböjde jag och utgöt mitt hjärta för min himmelske fader. Vädjade om förlåtelse för att jag vänt mig från honom. Och jag talade med honom om mina djupaste känslor för att slutligen utropa:
att om det här var vad han verkligen ville att jag skulle göra, så skulle jag göra det. Jag visste att han måste ha en plan för vårt liv. När jag fortsatte att på knä utnyttja mitt hjärta, så kom den ljuvligaste, mest fridfulla, kärleksfulla känsla över mig. Det var som man svepte en filt av kärlek runt mig. Det var som om jag kunde höra min himmelske fader säga. Det var allt jag behövde veta. Jag bestämde mig för att aldrig mer vända mig ifrån honom. Gradvis och häpnadsväckande nog så började min make att bli bättre tills han tillfrisknade helt. Ett antal år senare så knäböjde min make och jag vid vår 17-åriga dotters sida och vädjade för hennes liv. Den här gången blev svaret nej. Men samma känsla av kärlek och frid som vår frälsare hade lovat oss var lika fridfullt och kraftfullt. Och vi visste att även om vår himmelske fader hade kallat henne tillbaka hem, så skulle allt bli bra. Vi har kommit att förstå vad det innebär att kasta sina bördor på Herren. Vi har förstått att veta vad han känner för oss, älskar oss och hyser medkänsla för oss i vår sorg och vår smärta. En av de finaste far- och sonögonblicken i mormors bok är Alma den yngres vittnesbörd till sin son Helaman. Alma beskriver den obeskrivliga fasa som han kände när han föreställde sig att han skulle föras fram inför Guds närhet för att dömas av sina många missgärningar. Efter att ha känt tyngden av alla sina synder i 3 dagar och 3 nätter omvände han sig och bad frälsaren förbarmas över honom. Han beskrev för Helaman den intensiva och ljuvliga, fantastiska glädjen av att inte längre minnas sina synder. Istället för att känna obeskrivlig fasa vid tanken på att föras fram till Guds tron, så såg Alma i en syn Gud sitta på sin tron, och han förkunnade: min själ längtade efter att vara där. Är det inte så vi känner, mina kära systrar, när vi omvänder oss och begrundar den kärlek, den barmhärtighet och den tacksamhet som vi känner för vår himmelske fader och vår frälsare, att vi också längtar efter att vara där, att återigen få omfamnas av deras kärleksfulla armar? Precis som Herren har vittnat för mig att han inte har glömt sin dyrbara dotter Molly Lenthal, så vill jag vittna för er att han har inte glömt dig. Vilken synd eller svaghet eller smärta som du har, oavsett den prövning eller svårigheter som du går igenom, så vet han om och han förstår just de ögonblicken. Han älskar dig. Han kommer att leda dig genom de stunderna, precis som han gjorde med Maria och Marta. Han har betalat priset så att han kan veta att han skulle hjälpa dig. Lägg dina bördor på honom. Låt din himmelske fader veta hur du känner. Berätta för honom om din smärta och dina svårigheter och ge dem sedan till honom. Rannsaka skrifterna dagligen. Där kommer du också att finna stor tröst och stor hjälp. Vår frälsare frågade: ty kan en kvinna glömma sitt ibarn så att hon inte har medlidande med sitt skötersson? Ja, de kan glömma, men jag ska inte glömma dig. Se, jag har inristat dig på mina handflator. Jag har befallt att ingen av er ska gå härifrån, utan har snarare befallt att ni ska komma till mig för att ni ska kunna känna och se. På samma sätt ska ni göra för världen. Detta har ålagts oss. Vi måste själva känna och se och sedan hjälpa alla våra himmelske faders barn att också kunna känna och se och veta att vår frälsare har tagit på sig
inte bara våra synder utan även vår smärta och vårt lidande och elände så att han kan veta vad vi känner och hur han ska kunna ge oss tröst. Jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.
We thank the choir and all others for their
participation. Vi tackar kören och alla andra som har deltagit och vi uppskattar dem som hjälpt till att förbereda det här speciella mötet. Vi uttrycker kärlek och tacksamhet till er alla som deltagit den här kvällen med oss. Vi får nu höra president Henry B. Hiring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal sjunger kören Var när mig varje stund. Tacksägelse får vi sedan av Melinda Barlow, medlem i Hjälpföreningens generalkommitté, president Eyring.
I am grateful to be in your company tonight. The women of the church of
Jesus. Jag är tacksam över att få vara med er ikväll. Kvinnorna i Jesu Kristi kyrka och Sista Dagars Heliga har utvecklats mot att bli den förening av systrar som profeten Joseph Smiths mor Lucy Mack Smith beskrev med de här orden. Vi måste ta hand om varandra, vaka över varandra, trösta varandra och ta emot den undervisning som gör att vi alla kan sitta ner i himlen tillsammans. Den här beskrivningen innehåller tre kvalifikationer för samvaro i glädje tillsammans med Gud. En är att ta hand varandra. En annan är att undervisa och ta emot undervisning av varandra. Och den tredje är att sitta ner tillsammans med Gud. Min avsikt ikväll är att hjälpa er känna Guds beröm och uppskattning för vad ni redan gjort och för att hjälpa varandra att nå det målet och för det andra att beskriva något av det som ska komma i ett tjänande tillsammans. Liksom systrar i gångna tider har ni svarat på Herrens kallelse att gå ut och hjälpa andra. År 1856 bad profeten Brigham Young de heliga att ge sig av och hjälpa de handkära pionjärer som var strandsatta i snön bland bergen. I den nödens stund sa han till medlemmarna under generalkonferensen: er tro, religion och religiösa bekännelse kommer aldrig att frälsa en enda av er in i Guds celestiala rike, såvida ni inte tillämpar just dessa principer som jag nu undervisar er om. Gå och hämta dem som är på slätterna och ägna er helt åt det vi kallar timligt. Annars är er tro förgäves. Hundratals kvinnor i Utah agerade. I sin fattigdom fyllde de vagnar med allt de kunde undvara och allt de kunde samla in från andra för att hjälpa de nödlidande. En av de här trofasta systrarna skriver: jag har aldrig varit mer nöjd eller glad över något arbete jag gjort i hela mitt liv. Sådan var känslan av total enighet. När räddningen genomförts och snön smält skrev samma syster ner frågan i sitt trofasta hjärta. Citat: vad är nästa uppdrag för villiga händer? I vår tid har skaror av trofasta systrar över hela jorden omsatt sin tro i handling på hundratals platser. Och de ställer i sina hjärtan och böner samma fråga om sitt liv i tjänande i framtiden. Var och en av er är på olika platser i er färd mot evigt liv. Några har många års erfarenhet medan andra nyss påbörjat sitt lärjungaskap. Var och en är unik i fråga om personlig historia och utmaningar. Men ni är alla systrar, älskade döttrar till vår himmelske fader som känner och vakar över var och en av er. Vad ni har utfört tillsammans på ett enastående sätt är att vårda, vaka över och trösta varandra. Jag blev vittne till det här trefaldiga undret för en månad sedan i ert tjänande av en syster. Som hennes far tackar jag er och tackar Gud som ledde en besökslärare. Vår dotter Elisabeth, som bor i en annan stat än vi, i en annan tidszon, var hemma med sin treåriga dotter Hennes andra dotter var på förskolan sin första vecka. Elisabeth var gravid i sjätte månaden och såg fram emot födelsen av ett tredje barn som enligt läkaren också skulle bli flicka. Hennes man Joshua var på sitt arbete. När han såg att hon blödde och att blodflödet ökade ringde hon sin man. Han sa åt henne att ringa efter en ambulans och att han skulle möta henne på sjukhuset som låg 25 minuter från hemmet. Men innan hon hann ringa så hörde hon en knackning på ytterdörren. När hon öppnade blev hon förvånad över att det var hennes besökslärarkamrat. De hade inte planerat att träffas den morgonen. Hennes kamrat hade helt enkelt fått känslan att hon borde besöka Elisabeth. Hon hjälpte henne in i bilen. De kom fram till sjukhuset några minuter innan Joshua kom från sitt arbete. Läkarna beslöt inom 20 minuter att man skulle operera med kejsarsnitt för att rädda Elisabeth och barnet. Så kom en liten flicka till världen, ljudligt skrikande, 15 veckor i förtid. Hon vägde 765 gram. Men hon levde, liksom Elisabeth. Lucy Maxmiths ord uppfylldes delvis den dagen. En trofast medlem i hjälpföreningen manades av den heliga anden. Hon vakade över, vårdade och tröstade en syster i Guds rike. Hon och tiotusentals andra som utfört sådant inspirerat tjänande genom generationerna förtjänar inte bara tack från dem de hjälpt och deras nära och kära, utan också tack från Herren. Ni minns hans beröm till dem som får föga erkännande för sin godhet. Då skall konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Men undret med en hjälpföreningssyster som kom i rätt tid mångfaldigas genom kraften i en enig förening av systrar. Det här är bara en del av budskapet som Elisabets biskop sände till Elisabeth och till Josua på sjukhuset några timmar efter barnens födelse. Jag citerar från biskopens budskap: hjälpföreningens president har allt under kontroll. Vi arbetar redan på en plan för att hjälpa till med era flickor så att Elisabeth kan åka fram och tillbaka till sjukhuset medan det ännu namnlösa barnet blir kvar där. Vi har gjort det här förut under en längre tid och vårt folk ställer gärna upp. Biskopen fortsatte och talade för sig själv och bröderna. Vi har till och med kommit till sjukhuset och suttit med barnen i lekrummet när mammor inte ville lämna dem någon annanstans. Vi genomför förstås inte planerna utan samordning och medgivande från er. Jag ville bara låta er veta att ni inte ska oroa er för sånt som vi kan göra. Det de gjorde för min dotter möjliggjorde att hon fick en dyrbar stund när hon för första gången höll i sin lilla dotter. Och biskopen avslutade sitt budskap till Joshua och Elisabeth med ett som systrar skickar om deras hängivenhet över hela världen att tjäna andra för mästarens skull. Håll fast vid tron. Med alla skillnader i personliga omständigheter och gångna upplevelser kan jag säga något om vad som ligger framför er. När ni håller fast vid tron finner ni att Herren ofta inbjuder er att tjäna varandra vid tillfällen när det inte tycks bekvämt. Det kan verka obehagligt och ibland till och med omöjliga uppdrag. När kallet kommer kanske det inte ens verkar som om ni behövs eller som om någon annan kan hjälpa till. Kom ihåg att när Herren låter oss möta någon som är i nöd hedrar vi den barmhärtige samariten lika mycket för det han inte gjorde som för det han gjorde. Han gick inte förbi trots att den slagne resenären på vägen var en främling, kanske till och med en fiende. Han gjorde vad han kunde för den slagne mannen och planerade och sedan så att andra kunde göra mer. Det gjorde han eftersom han förstod att hjälpen kanske kräver mer än vad en person kan göra. Lärdomarna i den berättelsen kan leda er i vad än framtiden innehåller. Samma lärdom fanns i er egen barndom och nyligen gjorda erfarenheter. Minst en gång, kanske ofta, har vi överraskats när vi mött någon som behöver omvårdnad. Det kan ha varit en förälder, far eller morförälder, syster eller barn, ett syskon som drabbats av sjukdom eller handikapp. Er medkänsla triumferade över era mänskliga svagheter, så ni började erbjuda hjälp. Liksom den resande i berättelsen om den barmhärtiga samariten är det troligt att den hjälp som behövdes var mer långsiktig än den ni ensamma kunde ge. Samariten behövde lämna över omsorgen om resenären till värdshusvärden. Herrens plan för omsorg om behövande skapar lagenheter. Biskopar och hjälpföreningspresidenter inbjuder alltid släktingar att hjälpa varandra där det finns ett behov. Det finns många orsaker till den principen. Främst är det för att ge fler välsignelsen av den större kärlek som kommer av att tjäna varandra. Ni har sett och känt den välsignelsen. När ni tar hand om någon, även en kort tid, känner ni större kärlek till den ni betjänar. Ju längre tid omvårdnaden tar, desto mer ökar kärleken och känslan av kärlek. Eftersom vi är dödliga kan den här tillväxten av kärlek avbrytas av känslor, av frustration och trötthet. Det är ännu ett skäl till att Herren låter oss få hjälp av andra när vi tjänar de behövande. Det är därför som Herren har skapat föreningar av vårdgivare. För några veckor sedan var jag närvarande när en ung kvinna ställde sig upp för att inröstas på ett sakramentsmöte som biträdande samordnare för besöksverksamheten. Jag undrade om hon förstod vilken hyllning från Herren det här innebar. På grund av ett oroligt barn fick hon lämna mötet innan jag kunde berätta för henne hur mycket Herren skulle älska och uppskatta henne för hennes hjälp med att samordna hans lärjungars arbete. För omvårdnad om de behövande krävs ett lag, en kärleksfull och enig förening. Det är vad Herren bygger bland er. Han älskar er för den roll ni spelar, oavsett vilken. Ett bevis för Guds uppskattning är att han låter er hjälpa honom betjäna den behövande. Han kan låta er känna mer av sin kärlek till personen och till er. Ett bevis för Guds uppskattning är att han låter er hjälpa honom betjäna den behövande. Jag hörde en kvinna nyligen, samma vecka som hennes man dött, vittna om tacksamhet över möjligheten att tjäna honom till slutet på hans liv. Det syntes inga tårar, men det gjorde hennes lyckliga leende, även om långvarigt och kärleksfullt tjänande blir rikt belönat, så vet ni att det finns fysiska, känslomässiga, ekonomiska gränser för vad som är möjligt. En som vårdar tillräckligt länge kan bli den som behöver omvårdnad. Herren som allra bäst vårdar de behövande gav inspirerade råd till trötta vårdgivare med följande ord i Mormons bok. För att ni ska behålla era synders förlåtelse vill jag att ni ska ge av era ägodelar till de fattiga, var och en allt efter vad han har, till att föda de hungriga, kläda de nakna, besöka de sjuka och lindra deras nöd, andligt och timligt, allt efter behov. Men han varnar också de av er som inte märker att ni arbetar för hårt och för länge i kärleksfullt tjänande. Citat, och se till att allt detta sker med visdom och ordning, ty det krävs inte att någon löper fortare än han har krafter till. Och vidare är det nödvändigt att han är flitig så att han därigenom kan vinna priset. Därför måste allt göras med ordning. Det rådet kan vara svårt att tillämpa när valet verkar stå mellan önskan att göra allt du kan för att hjälpa andra och visdomen att vara och noggrann med att uppfylla dina egna behov för att behålla din förmåga att tjäna. Du kan ha sett andra kämpa med sådana svåra val. Ett exempel är valet att ta hand om någon som närmar sig livets slut, hemma eller på en vårdinstitution när du kommer allt närmare utmattning. Det du vet om frälsningsplanen kan vara till ledning för dig i sådana hjärtslitande beslut. Det är ett av skälen till att Lucy Mack Smith sa att systrarna behövde undervisning. Det hjälper oss få en förvissning om Herrens avsikt med varje Guds barn i jordelivets prövningar. Han undervisade profeten Josef om kärnan i frälsningsplanen när han kämpade för att förstå sina prövningar som tycktes vara utan slut. Citat, och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Valet hur vi bäst hjälper någon genom prövningar blir då, vad bör jag göra för att på bästa sätt hjälpa den jag älskar att uthärda väl? Det blir vår sak att göra det troligare att de kan utöva tro på Kristus, bibehålla hoppet om evigt liv och visa kärlek. Kristi rena kärlek till slutet av sitt liv. Jag har sett systrar i riket fokusera på frälsaren och hans avsikt. Tänk på tillfällen när du kommit in i ett rum efter att hjälpföreningen eller primär eller unga kvinnor där har möten. En bild av frälsaren kanske inte sitter uppe, men du märker att ett vittnesbörd om hans försoning har förnummits i den stunden. Där kanske inte finns någon bild av ett tempel eller orden familjen kan vara tillsammans för evigt, men du kan se hoppet i deras leenden. Och ni liksom jag har sett kloka besöklare in och bygga upp en kämpande systers medvetenhet om att hennes tjänande av någon annan fortfarande behövs och har stort värde. En bra hjälpföreningspresident finner sätt att låta behövande hjälpa till med att vårda andra. Hon skapar tillfällen för systrarna att uthärda sina prövningar väl och ta hand om andra med Kristi rena kärlek. Det kan betyda att med mildhet uppmana en trött vårdgivare att vila och ta emot hjälp av andra. Systrarna gör detta möjligt genom att inte döma de som går igenom prövningar. De flesta som bär på tunga bördor börjar tvivla på sig själva och sitt eget värde. Vi lättar deras bördor när vi har tålamod med deras svagheter och gläds åt den godhet vi ser hos dem. Herren gör så och vi bör följa hans exempel som den största vårdgivaren för de behövande. Vi talar ofta om styrkan i systrakretsen i Jesu Kristi kyrka. Vi lär oss inse att frälsaren alltid är med i kretsen när vi inbjuder honom. Mer och mer ser vi hur Guds döttrar inbjuder systrar att vara i kretsen med dem. När systrar kommer till ett möte och söker en plats får de ofta hör de milda orden, kom gärna och sitt hos mig. Vi hör de här orden i den framtid som Lucy Mack Smith förutsåg när systrarna ska sitta ner i himlen tillsammans. Vi förbereder oss inte för den dagen på ett ögonblick. Den kommer efter dagar och år av omsorg om varandra och att låta det eviga livets ord tränga in djupt i vårt hjärta. Min bön är att många av oss ska vara tillsammans i den härliga framtid som väntar oss. Jag bär vittnesbörd om att ett hopp är berättigat. Herren Kristus gjorde genom sin obegränsade försoning det möjligt för var och en av er. Vår himmelska fader hör och bevarar er tros böner om ledning och om hjälp att hålla ut i tjänande. Den heliga anden har sänts till er och till dem ni vårdar av hela ert hjärta. Ni kommer att få styrka och inspiration till att hjälpa och känna er egen förmåga att tjäna. Anden kommer att trösta dig när du undrar, gjorde jag tillräckligt? Jag vittnar om att Herren ska vara med er och att er väg ska beredas och märkas ut för er av honom i ert tjänande av dem han älskar i deras behov och prövningar. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're so very grateful.
Kära himmelske Fader, vi är så tacksamma för den här möjligheten vi haft att komma tillsammans som ett världsomfattande systerskap och lyssna på dessa underbara budskap, den underbara musiken. Vår himmelske Fader, vi är så tacksamma för dig och för din son och för hans försoningsoffer för var och en av oss. Vi ber dig att välsigna oss så att vi kan förstå försoningen bättre i vårt liv och hur vi kan ta del av försoningen. Vi är så tacksamma för allt, alla välsignelser vi får i vårt liv. Och vi tackar dig för allt som vi fått. Vi säger allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.